Vi står inför avslutningen av Thessaloniker litteraturen. Det andra brevets andra och tredje kapitel ska vi försöka avsluta idag. Vi ska börja där vi slutade förra gången. Temat som då handlade om Herrens dag och laglöshetens människa som kom med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att förvilla dem som satt sin tro till lögnen och inte givit kärlek till sanningen rum. Och i 13:e versen så kontrasterade han dessa människors lott med den lott som de har, för vilka Paulus återigen sen känner sig förpliktigad att tacka Gud, nämligen de Herrens älskade, de kära bröder och systrar som fanns i Thessalonika och som gav uttryck för att vara Guds utvalda. Just den här versen och verserna som följer ger mig anledning att stanna upp lite grann idag och meditera över Guds nåd. Och jag vet att det är ett stort företag som jag ger mig in på, och jag utlovar ingen teologisk avhandling om Guds nåd, men vi ska försöka närma oss densamma. Detta är evangeliets hjärta, Guds nåd. Nåden är det som gör evangelium till evangelium. Utan nåden, inga glada nyheter. Nåden är det som gör evangeliet till det mest unika budskap som universum känner. Nåden är det som gör evangeliet väsensskilt från alla andra budskap och religioner. Nåden är förkunnelsen om en Gud som av fri vilja valt att bevisa godhet mot syndare, fastän det egentligen hade gjort sig förtjänta utav raka motsatsen. Får jag repetera definitionen? Nåden är förkunnelsen om en Gud som av fri vilja valt att bevisa godhet, oförtjänt godhet, mot syndare som egentligen gjort sig förtjänta utav raka motsatsen. Får jag repetera definitionen? Nåd är Guds godhet som han av fri vilja väljer att bevisa syndare, fastän det inte alls gjort sig förtjänta därav. Det är nåd. Och det tål att stava på lite grann det. Det tål att stava på hela livet. Och jag tror till och med att vi i himmelen inte ska bli klara med det hela. För jag tror att i just förundran över Guds nåd ligger hemligheten till frälsningsglädjen. Att vi aldrig riktigt kan fatta, men Gud, hur kunde du välja mig? Hur kunde du frälsa mig? Det fanns ju ingenting som så att säga hos dig utmanade din kärlek till mig. Ändå, trots att jag kommer här utan några egna meriter, så väljer du att välkomna mig med frälsning. Jag tror att vi himmelen igenom ska njuta utav den glädjen som det innebär att aldrig riktigt förstå Guds oerhörda, eviga, oändliga nåd. Utan när vi sätter oss ner vid bordet så ska vi med bävan undrar, men hur kan jag få vara här? Hur kan jag ha en plats reserverad? Och visst ska vi kasta blicken på honom som sitter vid huvudändan av bordet och påminna oss om ständigt och ständigt, det är för hans skull. Det är för hans skull. Det är för hans skull. Och vi ska se ett lamm som såg ut så som hade det varit slaktat. Och vi ska påminna oss om och glädja oss över att tack vare vad han utförde i historien har plats kunnat reserverats för mig enligt Guds eviga rådslut. Detta är Bibelns käraste tema. Ändå, mina vänner, är jag ledsen att behöva säga att jag tror att det är det tema som jag lättast att falla ur. För det ligger inte i människans natur att omfamna nåden, utan det ligger i människans natur att kunna berömma sig av egna gärningar. Till och med den kristna människan vill gärna ha någon form av religiöst beteende att haka upp tryggheten för sin eviga destination på. Det är lättare att falla ur nåden än att stå kvar i nåden. Det är lättare att falla in i legalism än att ständigt stå under Guds fria nåd och inse att allt är av nåd. Jag är frälst av nåd, jag är bevarad av nåd. Varje steg jag tar i helgelsen är av nåd. Allt är av nåd. Från början till slut, nåd, nåd, nåd. Ändå är det ljuvligaste tema som finns. Hur har vi råd att förlora ljuvligheten i nåd? Nåden kommer in på ett plan när människan inte ens frågar efter Gud, utan när människan egentligen var fullt upptagen med att gå sin egen väg. Fiende mot Gud, ovän med Gud, har lämnat Gud och vänt honom ryggen. Då kommer Guds nåd in och liksom tar människan på axeln för att vända henne om och visa vad han har gjort i sin son på Golgata kors. Nåden kommer till och med in innan vi ens hade möjlighet att göra vare sig gott eller ont. Ty vi läser i den här 13:e versen: ni Herrens älskade, vi är pliktiga att tacka Gud för er, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er. Från begynnelsen. Ja, i Efesebrevet så uttrycks det ännu starkare. För en världens grund var lagd, har han utvalt oss i Kristus till att vara heliga och osträffliga. Innan vi ens var födda, innan ens universum var skapat, så fäste han sina ögon på dig och bestämde att frälsa dig. Utan någon hänsyn till eventuella goda gärningar som du skulle komma att göra. Utan att bli imponerad utav att han kunde förutse, så att säga, att du skulle leva ett liv som förtjänade hans nåd. Det här övergår vår logik. Men försök inte låsa in Gud i ditt trånga förnuftsbås. Då förlorar du glädjen över nåden. Till den övergår allt förstånd, Guds godhet och nåd. Nåden börjar redan i Guds eviga rådslut, innan himlar och jord var skapade. Så förut bestämde han oss till barnaskap i Kristus. Var finns då platsen för egna meriter? Innan universum var skapat så tänkte han på dig, så tänkte han på mig. Redan i evigheten tillbaka utvalde han mig i Kristus till att vara helig och ostrafflig, att jag skulle bli föremål för hans välgärningar och välbehag. Det hade han redan bestämt. Fråga mig inte varför. Jag förstår det inte. Men jag vill inte försumma att glädja mig över nåden. Försök inte ta glädjen ifrån mig. Det här är hemligheten till min frälsningsglädje. Att Gud har tänkt på mig innan jag var född. Guds nåd är outransaklig. Och den varar evinnerligen. Innan himmel och jord fanns. Och den ska fortsätta att vara när himmel och jord har förgåtts. Allt ska förgås, men Guds nåd ska aldrig förgås. Nåden har med frälsningens ursprung att göra. Ansvaret har med människans reaktion till frälsningserbjudandet eller nåden att göra. Vi är pliktiga att tacka Gud därför att han har utvalt er från begynnelsen. Detta är för Paulus det högsta uttrycket för Guds nåd. Och han ser sig själv som ett främsta bevis för Guds nåd när han försvarar nådens evangelium i Galaterbrevet 1. Så säger han bland annat inledningsvis att den som förkunnar ett evangelium som ligger i strid med nådens evangelium, han är utlämnad åt Guds förbannelse och dom. Lyssna, säger han, Titta vilken nåd Gud har bevisat mig. Och så säger han, medan jag ännu var i min moders liv, så utvalde Gud mig till att bli hans tjänare, till att förkunna evangelium. Innan jag ännu hade en chans att göra vare sig gott eller ont och på något sätt kunna meritera mig för Gud, så var hans nåd där. Och när Paulus upplever Guds nåd på Damaskusvägen, så är den så överväldigande att det förändrar hela hans liv. Han var ju en fiende till Guds nåd. Han var ju en fiende till evangeliet. Han var en fiende till Guds väg som predikades. Han var en fiende till det som följde Kristus. Han demeriterade sig egentligen för att bli frälst. Han förföljde till och med Kristus. Jag är Jesus, den som du förföljer. Men nu har jag utvalt dig, som det står, att bli ett redskap åt mig. Var fanns de egna förtjänsterna hos Paulus? Det var ju raka motsatsen. När Ananias ombeds att gå till Paulus och bedja för honom, så säger han: men herre, jag vet hur mycket ont den mannen har gjort mot dina barn. Ananias, han är mig ett utvalt redskap. Gå stad. Han ska bära fram mitt namn inför konungar och hedningar och inför mitt folk i Israel. Jesus säger till sina lärjungar: ni har inte utvalt mig, men jag har utvalt er. Jag har tagit er ut för ett speciellt uppdrag. Ni ska bära frukt, bestående frukt. Första Korinthierbrevet 15 balansera Paulus nåden med ansvaret. Första Korinthierbrevet 15, vers 8 kan vi börja läsa. Jag är den ringaste bland apostlarna, inte ens värdig att kallas apostel. Jag som har förföljt Guds församling, jag har inte alls meriterat mig på något sätt för detta höga ämbete. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, genom Guds nåd, genom Guds nåd. Och hans nåd mot mig har inte varit fåfäng, utan frukt, utan att respondera hos mig med ansvar, utan jag har arbetat mer än alla de andra. Men så backar han tillbaka till balans igen. Dock icke jag, utan Guds nåd som har varit med mig. Allt hänger på Guds nåd, min frälsning och mitt arbete. Även om det innebär ett ansvar i min respons emot Guds nåd, så är det samtidigt Guds nåd som gör att jag kan respondera med ansvar, menar han tydligen. Hoppas det inte verkar invecklat det här. Det är Guds nåd som Gud vill att vi ska glädja oss över. Galaterbrevet 2:21. Han har i versen innan sagt att nu lever icke mera jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus inte behövt lida döden. Om vi skulle kunna förskaffa oss en egen rättfärdighet, om vi skulle kunna bli lämpliggjorda för tjänst åt Gud på egna meriters väg, då hade ju inte Kristus behövt lida döden. Men nu inser jag att det var nödvändigt, och jag tänker inte förkasta den nödvändigheten. Jag tänker gripa om Guds nåd, för jag behöver den. Även om jag inte förstår den, så tackar jag i tårar över att den är min. Första Korinthierbrevet 1:27. Gud går sina egna vägar. Han låter mänsklig klokhet komma på skam. Ty när människor i sin vishet inte lärde känna Gud, då behagade det Gud att gå en annan väg. Och han säger: det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud. Det utvalde Gud för att han skulle låta det visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, ringaaktat, ingenting att räkna med, det räknade Gud med. Det utvalde Gud för att han skulle låta det starka komma på skam. Det är Guds väg. Det är nådens väg. Det är nådens väg. Kolosserbrevet 3, för att återigen balansera med ansvaret. Nåden föder inte ansvarslöshet och lättja. Nåden är en fostrare. Nåden är en lärare. Kolosserbrevet 3:12. Så, mina älskade, kläd er nu så som Guds utvalda, hans heliga och älskade. Kläd er i hjärtlig barmhärtighet, i godhet, i ödmjukhet, i saktmod, i tålamod, ha fördrag med varandra, förlåt varandra. Och så kommer en hel rad med uppräkningar som man alltså lägger den personligt ansvariga för. Men det grundar sig på att det av nåd är utvalda, så som hans utvalda. Alltså, rätta er efter den klädnad som Gud har givit er. Klädseln uppfordrar. Jag vet inte om här kostymen är så märkvärdigt snygg, men jag tror inte jag skulle lägga mig under bilen och försöka greja med bilmotorn i de här kläderna. Utan jag rättar mitt beteende delvis efter min klädsel. Det är den bilden som Paulus använder här. Ni har blivit iklädda Kristi rättfärdighet. Vandra då i enlighet med den. Vandra i enlighet med den ställning i Guds nåd under vilken ni står. Besudla er inte. I nåd har han frälst er och rättfärdiggjort er. Så lev då i enlighet därmed. Och så kommer dessa praktiska uppmaningar som utmanar vårt ansvar gång på gång. Utkorelsen är en väldigt praktisk lära egentligen. Vet du vad Petrus säger i sitt andra brev, första kapitel och 10:e vers? Gör er utkorelse fast på det att ni aldrig skall komma på fall. Märkligt. Om vi står fasta i denna oändliga nåd som uttrycks i att jag är utkorad av Gud till helgelse och ostrafflighet, Gud har bestämt att jag ska leva ett heligt liv. Om jag gör den läran fast i mitt sinne, så hindrar den mig att falla i synd. Det är en väldigt praktisk lärosats det här. Den hjälper oss att förstå nåden, och den hjälper oss att förbliva i nåden, och den hjälper oss att leva i helgelse. Guds utkorelse är alltså inte grundad på mänskliga meriter. Av nåd är ni frälsta. Ja, det här är elementärt kanske du tycker. Men tänk hur lätt vi lämnar den här grunden. Av nåd är ni frälsta. Och det är inte av er själva. Guds gåva är det. Icke genom gärningar, för att ingen ska berömma sig. Guds utkorelse har alltså sin grund enbart i Guds nåd, i hans godhet, som han bevisar till vem han vill. Den börjar i den mänskliga erfarenheten, den stund en människa börjar känna sig dragen till Kristus. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drager honom till mig. Till och med vår vilja så gudsfrånvänd att den behöver den helige andes upplivande för att vilja komma till honom som erbjuder oss frälsning. Och när vi börjar känna dragningen till Kristus, då är det ett tecken på att Guds nåd är ofärde. Guds nåd håller på att utföra sitt verk i en människa. Hon börjar dras till han som är nåden och sanningen, han som har uppenbarats i historien och om vilken skriften säger han var full av nåd och sanning. Och Guds utkorelse är faktiskt oföränderlig. Den är oföränderlig. Den är oåterkallelig. Den syftar faktiskt, som vi ser i den 14:e versen nu, inte bara till en kort tids av frälsning och glädje här på jorden, utan den syftar till att vi ska bli delaktiga av vår Herres Jesu Kristi härlighet. Den syftar till en evig och slutlig frälsning. Det är Guds nåd. Inte för en kort stund bara, utan för evighet har jag bestämt dig till barnaskap hos mig, född in i en familj, Ingen kan rycka dem ur min hand. Vi är föremål för Jesu Kristi överste prästerliga förbön. Han sitter på Guds faderns högra sida och han manar gott för oss. Han beder för dig idag. Han nämner ditt namn. Fader, jag vill bedja för Roland idag. Du vet vad han kommer att möta idag. Jag beder dig att min nåd ska förbliva över honom, att han ska stå fast i nåd. Tror du inte att hans förbundstjänst är effektiv? Tror du inte att fadern lyssnar till sonens böner? Detta ger mig en grund för evig trygghet i min frälsning. Min frälsare beder för mig. Dag och natt manar han gott för mig. Det är nåd det. Det är nåd det. Och Jesus säger, ingen ska kunna rycka dem ur min hand. Och det 17 kapitlet, innan han lämnar denna jord, som är hans överste prästerliga bön kan man säga, redan här på jorden. Och den 9 versen så läser vi, jag beder för dem. Det är inte för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig. Ty det är dina. Det är dina. Och i vers 11, Fader, bevara dem i ditt namn. Bevara dem. Han har bett för oss att vi ska bli bevarade. Och i vers 24, Fader, jag vill att där jag är, det ska också det vara som du har givit mig, så att de får se min härlighet. Ty du har älskat mig före världens begynnelse. Jag vill att de ska vara med mig här. Det är hans bön. Så beder han. Han beder att Gud ska bevara oss i denna världen. Och han beder att vi ska slutligt bli hos honom. Kommer hans bön att bli obesvarad? Jag har väldigt svårt att tro det. Är nåden så stor? Guds utkorelse producerar inte lättja och vårdslöshet. Det är att falla i ett dike. Den uppfordrar istället till ett liv i tacksamhet till den Gud som har såna höga tankar om mig. Är det sant, Gud? Nej, men då vill jag tjäna dig. Inte, jasså, är det fixat? Då kan jag leva som jag vill. Nej, du. Den människa som resonerar så, hon är inte föremål för Guds nåd. Hon är inte under Guds nåd. Ty resultatet blir istället tacksam tjänst till den Gud som har kallat mig. Som Paulus säger, jag har inte låtit Guds nåd bli overksam. Jag arbetar mer än alla. Det personliga ansvaret uttrycks också i vers 13. Den slutliga frälsningen sker genom helgelse i anden. Det personliga ansvaret att vandra i den helige ande, att tillåta honom kontrollen i mitt liv. Det personliga ansvaret att tro på sanningen. Det är människans del i frälsningen, skulle man kunna säga. Andens verk förutsätter, så vitt jag förstår, ett personligt ansvar. Men nåd är att bli föremål för Guds oförtjänta godhet. Men det är inte detsamma som påtvingad godhet. Här kommer det mänskliga ansvaret in, att ta emot Guds godhet. Guds ord uttrycker det i alla fall på det sättet. För människor ställs ansvariga för vad de gör med Guds nåd. Även kristna uppmanas att stå fasta under nåden. Se till att ingen går miste om Guds nåd, säger Hebreerbrevet 10:29. Förlåt, 12:15. Utkorelsen är av nåd, men den benådade syndaren är ansvarig att göra sin utkorelse fast. Nya testamentet är fullt av bud och förmaningar. Du trodde att gamla testamentet var lagets förbund, och däri har du rätt. Nu kommer jag inte att kontrastera lagen och nåden i denna predikan, men nya testamentet har om möjligt fler bud än gamla testamentet. Omkring 400. Gör det, gör det, gör inte det. Ha fördrag med varandra, acceptera varandra, förlåt varandra. Var inte vreda mot varandra. Sucka inte mot varandra. Lev i frid med varandra. Och du kan hålla på och läsa förmaning efter förmaning. Men de utgår inte ifrån att vi ska göra detta för att förtjäna Guds nåd. Utan dessa förmaningar är ett resultat av att vi redan står under Guds nåd. Eftersom ni står under Guds nåd, lev så här. För det är i enlighet med Guds nåd. Det är det personliga ansvaret. Därför säger han i vers 15: stå fasta, kom ihåg nåden, håll er till läran, håll er till undervisningen som vi har givit er, vare sig muntligen eller skriftligen. Det är auktoritativ undervisning. Han gör anspråk på det, aposteln Paulus. Och så kommer han tillbaka till nåden igen. Det växlar i de här verserna, förstår ni. Och in i tredje kapitlet: nåd, ansvar, nåd, ansvar, nåd, ansvar. Han har talat om nåd i den 14:e versen. Han talar om ansvaret i den 15:e. Stå fasta. Så kommer han tillbaka till nåden i den 16:e, i det han beder att Guds nåd, att Gud ska, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hungnad och gett oss ett gott hopp, att han må trösta era hjärtan och styrka er till att göra allt vad som är gott, vare sig i ord eller gärning. I nåd berett oss en evig tröst. Den är beredd redan. I min faders hus är redan många boningar. Himmelens arv ligger till redsåt när det är färdigt. Det är inte så att vi måste förtjäna det. Det är redan förberett. Det är redan färdigt. Och han har givit oss ett gott hopp. Det betyder inte gott i moraliskt hänseende, utan det betyder ett tillförlitligt hopp. Ett gott hopp, det är ju ett hopp som man verkligen kan lita på, eller hur? Ett tillförlitligt, välgrundat hopp har han givit oss, som grundar sig på Guds trovärdighet och som grundar sig på att Gud har handlat i historien. Det är välgrundat. Det är ett gott. Han har gett oss det. Han har givit oss det. Återigen nåden. Och så in i tredje kapitlet. Över i andra diket, håller jag på att säga. Men det är det inte. Paulus håller balansen hela tiden här. Men över på ansvarssidan. Den mänskliga ansvarssidan. För övrigt, kära bröder, bed för oss. Bed för oss. Det är vårt ansvar att bedja. Ja, men Gud är väl suverän. Han gör ju som han vill ändå. Han har valt att inkludera våra böner i sin suveräna vilja. Vi är hans medarbetare. Bed för oss. Men lägg märke till att Paulus vädjan om förbön inte så mycket gäller personliga välsignelser, utan det gäller att Herrens ord må ha framgång. Det grekiska uttrycket betyder raskt utbreda sig. Han använder faktiskt återigen, likt Paulus, bilden från en tävlingsarena där man löper runt banan för att tävla vem som först kommer i mål. Och han vill att de ska bedja att evangeliet vinner det loppet, att evangeliet kommer först, att evangeliet snabbt utbreder sig och kommer till ära, det vill säga blir krönt med seger, blir åtlytt av människor och blir ärat därigenom, precis som det har gjort hos er i Thessalonika. Bed att det gör det också på andra platser. Och att vi må bli frälsta från människor som är vanartiga och som är onda och som försöker förhindra evangeliets framgång. Man tänker kanske särskilt på judarna som i varje stad dit man kom ordnade till upplopp för att förhindra evangeliet. För tron är inte var man, säger han. Den sanna tron, den fanns inte hos alla människor. Man var inte beredd att ta emot nåden. Man ville hellre stå kvar i sin egen rättfärdighet. Och så kommer han tillbaka till nåden i vers 3, efter att ha talat om det personliga ansvaret. Men Herren är trofast. Det finns trolösa människor som försöker förhindra evangeliets spridande, men Herren är trofast. Herren är trofast. Han är trofast. Han förblir trofast. Det är ett uttryck för Guds nåd också det, att han aldrig sviker. Att han står vid sitt ord. Att vad han har lovat, det uppfyller han. Han är trofast. Du vet vad det är att kunna lita på en människa. Det är väldigt skönt. Det är inte alla vi kan lita på. Men vad underbart med människor som man vet vad de säger, det står de för. Och Gud är på detta sätt i fullkomlig bemärkelse. Han är trofast. Han kan inte svika. Guds trofasthet är villkorslös. Det är inte så att Gud säger: nu min vän har jag frälst dig. Om du nu lovar att göra så och så, då ska jag vara trofast mot dig. Utan han säger: nu har jag frälst dig och jag har för avsikt att vara trofast mot dig. Jag har ingått ett förbund mot dig och jag har lovat dig att inte bryta det. Gud som i er har begynt ett gott verk, säger Paulus. Jag är fullt förvissad om att han också ska fullborda det intill Jesu Kristi dag. Och vad läste vi i första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel? I den 24:e versen. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Sitt verk.
Frälst genom nåd, bevarad genom nåd. Trofast i frälsningen, trofast under Guds bevarande. Han är trofast, Gud är trofast. Han ska styrka er, han ska bevara er. Jag behöver inte vara orolig för er. Han ska bevara er från den onda. Onde är det bättre att översätta här faktiskt än det onda som det står i vår översättning. Han ska bevara er från Satan. Satan ska inte kunna skilja er från Gud. Satan ska inte kunna ta frälsningen ifrån er. Han ska bevara er. Han ska bevara er. Det är nåd. Men ändå är det väl intressant att Paulus inser sitt personliga ansvar. Trots att han har en full förtröstan på Guds suveräna nåd, så gör han sig ändå besvär med att skriva till Thessalonikerna. Han skulle bara kunna tänka, ja men Gud tar hand om dem, vad bra. Nej, jag har mitt personliga ansvar här. Jag måste skriva ett brev till. Ännu finns något att försöka lägga till rätta i församlingen där borta. Och han känner ansvar och han beder för dem. Han kämpar för dem. Han ger sig ut på resor för dem. Och han skriver brev till dem. Han ger aldrig upp. Han arbetar. Han tar sitt ansvar. Trots att han har full tilltro till Guds nåd och trofasthet. Gud är den trofaste guden. Vi skulle kunna gå igenom Nehemja 9 kapitel, men tiden tillåter inte det idag. Jag hade annars tänkt det. Men du kan läsa Nehemja 9 kapitel och få en underbar beskrivning om Guds trofasthet mot sitt folk Israel under hela dess historia. Trots att de gång på gång hårdnackat knöt sin näve mot den Gud som hade förlossat dem. Hans trofasthet vek inte ifrån dem. I 40 år försörjde han dem i ett land där ingenting växte. Paulus har alltså full tilltro till och tillförsikt till Herren att han nu och framgent enligt vers 4 förmår att göra så att Thessalonikerna gör vad Paulus bjuder. Återigen nåd och ansvar. Men det behövs nåd för att kunna göra vad Bibeln bjuder. Så återigen så går han tillbaka till bön i vers 5. Herren må styra era hjärtan till Guds kärlek, som är den motiverande kraften, drivkraften, vetskapen om att Gud älskar mig, driver mig till att tjäna honom. Och för det andra, styra era hjärtan till Kristi ståndaktighet. Vi har ett högt exempel på vad det är att hålla ut i lydnad, att hålla ut i tålamod under motstånd. Se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Han som har utstått så mycket gensägelse och motstånd från syndare, men som ändå uthärdade. Se på honom så att ni inte tröttnar och uppgives i era själar. Sen kommer ett avsnitt i resten av det här kapitlet som man kanske särskilt skulle behöva ta upp, om församlingstukt. Här igen det personliga ansvaret och församlingens ansvar om någon försyndar sig. Och här var det frågan om människor som levde oordentligt och inte rättade sig och inte levde efter evangeliets uppmaningar. Och tydligen var det så, eftersom vi har lärt oss ifrån de här breven, att man var ivrigt sysselsatt med frågan om Kristi tillkommelse. Att det fanns sådana som ingenting gjorde. De bara tänkte, ja men han kommer ju snart, det är väl ingen idé att jobba. Och det fanns pratmakare som sprang omkring och fantiserade om hur det ska bli när han kommer. Och det fanns de som ville till och med ha understöd från församlingen eftersom de inte hade tid att jobba. Och det fanns de som blandade sig i andras angelägenheter, som det står i slutet av vers 11. De sysslar med sånt som de inte tillkommer. Och detta var i strid med Paulus undervisning. Men lägg märke till Paulus ömhet i behandlingen av dessa människor. Han kallar den för det första fortfarande för bröder, om någon broder lever på detta sätt. Och senare säger han, håll honom inte för en ovän, utan förmana honom som en broder. Han är fortfarande en broder alltså. Och det är efter en lång process. Paulus har själv varit där och förkunnat evangeliets personliga ansvar. Han har skickat Timoteus dit. Och Timoteus har undervisat samma sak. Han har skrivit det första brevet och nu skriver han det andra brevet. Men om de oaktat alla dessa uppmaningar ändå inte bryr sig om undervisningen, då måste man ta vissa åtgärder med sådana människor. Inte draga sig från dem i den bemärkelsen att man stöter bort dem som ovänner. Men vad jag förstår så betyder det att man inte ska umgås på ett sådant sätt med sådana människor så att man ger sken av att det är ingenting som har hänt. Allt är okej. Allt är som det ska vara. Det måste på något sätt markeras att min vän, ditt liv är inte i överensstämmelse med evangeliets vilja. Det finns ingen egentlig grund för en harmonisk gemenskap mellan dig och församlingen just nu förrän du vänder om. På något sätt måste detta markeras. Och vad jag förstår ifrån evangeliets tidiga tid så bad man dessa människor att inte delta i nattvarden till exempel. Det är för att man ansåg att det skulle förfela nattvardens syfte eftersom de inte var villiga att rätta sig efter vad församlingen ville stå för. Ingen av oss är fullkomlig. Men en människa framhärdar i att inte vilja böja sig för det personliga ansvaret som evangeliet bjuder, då måste församlingen på något sätt reagera. Och det är i kärlek att göra det. Det är kärleksfullt att göra det. När en lem har kommit till led, ska de övriga lemmarna strunta i den lemmen då? Nej, säger Galaterbrevet. Då må ni som är andliga försöka att vrida lemmen rätt igen. Det är ett bevis på andlighet att ta sig an det som har kommit ur led. Det som har fallit. Det som lever oordentligt som det var i det här fallet. Och Paulus backar upp denna sin förmaning genom att peka på sitt eget exempel. Och det var tur att han kunde göra det. Det var skönt för honom den här stunden. Kom ihåg hur det var när vi var hos er. Vers 7. Vi förhöll oss inte oordentligt bland er. Nej, om vi också blev bjudna på mat, så att säga. Om vi åt någons bröd för intet, så gjorde vi det inte utan att lämna betalning därför, utan vi åt vårt bröd under arbete och möda, och vi strävade dag och natt för att inte bli någon av er till tunga, till börda. Visserligen skulle vi haft rätt. Det skulle inte varit fel av oss att ta emot understöd av er, men vi ville visa er på ett föredöme, nämligen att i första hand arbeta för att försörja sig själv och inte bli andra till last. Och så visar han och de övriga, Timoteus och Silas, församlingen i Thessalonika, detta underbara exempel. Det finns vissa grupperingar inom Jesusrörelsen som föraktar manuellt arbete. Arbete överhuvudtaget, i den mån man är anställd och tjänar pengar på ett ganska ordentligt sätt. Man föraktar arbetets försörjningsaspekt. Det kan till och med i vissa kretsar anses mindre andligt att bara ha ett vanligt jobb och inte känna Herren. Men ser du, den konflikten finns inte i Bibelns arbetsetik. Och där har du inte alls Paulus med. Det är kötslig överandlighet att säga, jag lever i tro så jag har slutat jobba nu. Nu ska Herren få ta hand om mitt liv. Det är obibliskt. Paulus var en man som levde i tro, men inte på det sättet. Inte för att göra det lättare för sig själv. Han arbetade mer än alla. Han satte med sina tältdukar och jobbade in i sena natten för att inte ligga någon till last. Han skämdes inte för manuellt arbete. Han jobbade för att kunna försörja sig själv och dela med sig själv till de fattiga. Detta är Bibelns arbetsetik. Predikaren säger, och jag såg att intet är bättre för människan än att hon är glad under sitt arbete. Ty detta är den del hon får. Låt oss inte förakta arbetet. Kristi självuppoffrande lydnad och kärlek, hans målmedvetna lydnad, står i bjär kontrast till dessa lathundar borta i Thessalonika, som menar sig vara andliga därför att de inte jobbade. Låt er inte förledas av dem, säger Paulus i vers 13. Utan ta ni ert personliga ansvar och förtröttas inte att göra vad gott är. Men ge dem inte mat. Om de inte vill arbeta, så låt dem heller inte äta. Det var en lag. Det var ett bud. Det är inte så att Paulus är okänslig för människor som inte kan arbeta. Och vi vet hur han ivrigt samlade in pengar för att bistå församlingarna i Judén när dessa led lekamlig nöd på grund av en hungersnöd som hade drabbat landet. Han hade hjärta för de fattiga, men han hade ingen ömkan för dem som av lättja avstod från arbete och till och med menade sig vara mera andliga på grund av detta. Låt mig sluta Thessalonikerbrevet genom att ta med till hälsningsorden på slutet, vers 16. Men fridens Gud själv give er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Glädje och frid. Glädje och frid hör ihop. Nåden har givit glädje. Nåden har givit frid. Glädje är frid som dansar. Och frid är glädje som vilar sig. Frid är lika som en reflektion av Guds leende i den troendes hjärta. Det är att känna att Gud ler inom mig. Ingen fördömelse finns. Det som skådar upp till Herren strålar av fröjd. Det är för att ett tillstånd av frid har inträtt mellan mig och den helige Guden. På grund av hans nåd. På grund av hans nåd. Den troende som genom Guds suveräna nåd fått mottaga den underbara förvissningen om att vara försonad med Gud. Hon har orsak att känna frid. Hon har orsak att känna glädje. Mina vänner, låt oss aldrig förkasta Guds nåd. Låt oss hålla den dyrbar och ständigt förbliva i glädjen av densamma. Fader, vi har bara stavat lite grann på vad din nåd innebär. Och ibland vill vår kötsliga natur nästan i rebelliskhet värja oss emot att det allt skulle bara vara av nåd. Förlåt oss den synden, Herre. Vi tillerkänner dig rätten att bevisa din godhet mot oss på det sätt som du själv väljer. Och vi ville bara stå här som tacksamma mottagare av din nåd. Halleluja, evige Fader, gode Gud. Tack att din nåd är outransaklig, att den varar evinnerligen och att du har för avsikt att tidsåldrarna igenom bevisa oss godhet i Kristus Jesus. Härligt är ditt namn, upphöjd vare du Herre. Vi lovar och prisa dig så som människor som nu idag är föremål för din ljuvliga nåd. Amen, amen.